Tack himmelske far för en hel bibel på svenska för oss som har lättast för att läsa det. Tack för att den finns på spanska för de som har lättast för det. Och på ryska och på ukrainska för de som har lättast för det. Så ber vi för alla de som ännu inte har Bibeln på sitt modersmål. Och vi ber för de som har delar av Bibeln men inte hela. Men tack för att människor arbetar med att fler ska få Bibeln på sitt modersmål. Och hjälp oss att ta vara på möjligheten att läsa den. Och hjälp oss att tolka den rätt utifrån vår situation. Amen. Temat för idag är egentligen bön som vi hörde. Men jag fortsätter med att predika om det jag började för 14 dagar sedan. Och det handlar om våra pengar och vad vi gör med det. Och det här är ett svårt ämne på så vis att våra ekonomier ser så väldigt olika ut. Och det är också så att på något vis så kan vi i den kristna församlingen idag nästan prata om vad som helst, men inte om våra privatekonomier. Det är på något vis, det är så hemligt att det har vi svårt att prata om. Och så kan vi inte hjälpa varandra eller vägleda varandra på de punkterna. Tvärs igenom hela Bibeln så finns förvaltarskapstanken. Redan i skapelseberättelsen så säger Gud till Adam och Eva att de ska förvalta jorden och lägga den under sig. Han säger inte att ni ska utöva rovdrift utan ni ska förvalta den. Och förvalta den innebär ju att man sköter den på så sätt att den fortsätter att fungera. Och det har vi i mänskligheten varit dåliga på många sätt. Och det handlar också om att vi ska förvalta allt det andra, inte bara naturen och jorden, utan allt det vi har fått av Gud ska vi förvalta. I Matteus evangeliet, 6 kapitlet, vers 19-21, och det är alltså en del av bergspredikan. Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och så är det viktigt att hjärtat inte är på banken utan i himlen. Och samtidigt så vet ju Gud om att ett visst mått av ekonomi behöver vi allihopa. Det går inte att leva i Sverige utan pengar. Och de som behöver leva utan bostad, det är inte skönt alls på något sätt och vis. Jag har aldrig upplevt det, men det finns de som saknar bostad. Och det är destruktivt att inte ha tak över huvudet, att ha en bostad att vara i. Och så säger Jesus fortsatt och då är Matteus 6:31-33. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Sök först Guds rike. För 14 dagar sedan så talade jag om insamlingen till tabernaklet och insamlingen till templet. När judarna hade kommit tillbaka efter den babyloniska fångenskapen, de hade varit borta i 70 år bort i Babel och så får de komma tillbaka och de blir hemskickade med budet av kung Kores, och anledningen till det var att Gud hade talat om för kung Kores att det skulle byggas ett tempel i Jerusalem så att de kunde be för kungen och hans släkt borta i Babel. Och så skickade han iväg dem och sände med dem redskap och de kannor, kalkar, allt möjligt guld som Nebukadnessar hade rövat från Jerusalems tempel, det får de med sig tillbaka. Och så ska de börja bygga templet. Men det är lite tufft där när de kommer tillbaka. Och så säger Gud genom profeten Haggai: mitt är silvret, mitt är guldet, säger Herren Sebaot. Det du och jag har, det är sånt vi har fått låna av Gud för att förvalta. Det är hans. Och sen fortsätter han, Gud, att tala genom profeten Haggai: lägg nu märke till det som sker från idag och framåt. Innan det lades sten på sten till Herrens tempel, hur var det då? Kom man till en sädeshög som skulle ge 20 mått, gav den bara 10. Kom man till vinpressen för att ösa 50 kärl, gav den bara 20. Jag slog er med sot och rost och alla era händers verk med hagel, och ändå vände ni er inte till mig, säger Herren. Lägg märke till det som sker från idag och framåt, från den 24 dagen i 9:e månaden, från dagen då grunden lades till Herrens tempel. Finns det någon säd kvar i kornboden? Varken vinstocken, fikonträdet, granatträdet eller olivträdet har burit någon frukt än. Men från denna dag skall jag välsigna. Gud lovar att nu när de hade samlat ihop sig och lagt i alla fall grunden till Guds tempel, så skulle han välsigna. Och så går det som en röd tråd att det vi förvaltar, det vi ger åt Herren, så ger han tillbaka. Och det börjar alltid med att det är Gud som ger. Men det finns också många varningar på annat sätt. Första Timoteusbrevet 6 och 10 är ett sånt där känt ställe. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Begäret efter pengar kan göra att vi går vilse. Och många av dem som hade begär efter pengar, de fick inte pengar heller, men de villade bort sig från tron. Det där att försöka samla pengar är inte alltid lätt. Och så kan det bli fel investeringar. Och det är okej att vi använder pengarna, det får vi göra. Men vi ska inte älska pengarna, utan vi får tacka Gud för att vi har pengar. Och försöka använda dem så rätt som möjligt. Lukas 12 kapitlet från vers 13. Någon i folkmassan sa till Jesus: mästare, säg till min bror att han ska dela arvet med mig. Jesus sa till honom: människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sedan sa han till dem: se till att ni aktar er för all slags girighet, för livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rik mans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv: vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större, och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sedan ska jag säga till mig själv: kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom: din dåre, i natt skall din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. En del av oss har barn och barnbarn. Och det är väl okej att våra barn och barnbarn får ärva oss om vi dör. Eller när vi dör. Det har vi nog ingenting emot, någon av oss som har barn, att barnen får lite den dag vi inte längre finns ibland dem. Men vad det handlade om den här, han hade samlat åt sig själv. Och så tänkte han skulle njuta av det här. Och under tiden han samlade åt sig själv så hade han inte brytt sig om Gud. Utan han hade bara brytt sig om att jobba och slita. Han hade inte tackat Gud för välsignelsen och skördarna han hade fått. Utan han hade bara byggt upp för att nu ska jag njuta. Nu ska jag ha det bra. Och så säger Gud till honom: i natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? Vad samlar vi för? Och hur mycket samlar vi? I andra Korintierbrevet 8, vers 7-14. När ni nu är rika på allt, tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek vi har väckt hos er, var du också rika på den här kärleksgåvan. Detta säger jag inte som en befallning utan för att pröva äktheten i er kärlek. När andra visar en sådan iver, ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Jag ger er mitt råd i den här saken för att hjälpa er. I fjol var ni först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Fullborda nu arbetet så att ni som med god vilja tog beslutet också genomförde utifrån vad ni har. Finns den goda viljan är ni välkommen med vad den har och bedöms inte efter vad den inte har. Vi vill inte att andra ska få det bättre och ni få det svårt utan att alla ska ha det lika. Här handlar det om insamlingen till de fattiga i Jerusalem. Och församlingen i Korint uppmanas att fortsätta att samla in. De har börjat samla in och så uppmanas de av Paulus att fortsätta samla in så att de kan dela med sig. Och så tar han Jesus Kristus som exempel. Han blev fattig. Han fanns hos Gud i himlens härlighet. Och han var beredd att lämna det. Och leva som en fattig snickare. En fattig kringvandrande mästare. Inte för att tjäna pengar utan för att tjäna dig och mig. Både med vad han gjorde medan han gick här och frälsningen som gäller så länge vår värld består. Och så säger Paulus, finns den goda viljan bedöms en person inte med vad den har eller inte har. Vissa har mer, vissa har mindre. Och så får vi komma till Gud med det vi har. Och det är ingen som säger att vi inte får vara med för att vi bara har lite. Utan Gud uppmanar oss att använda det vi har. Och så handlar det om att det ska ske en utjämning. Att den som har det fattigt ska få det bättre. Och den som har gott om det ska ha lite mindre. Och där har vi väl i västvärlden haft svårt att leva upp till det. Och många gånger bakåt i Sverige också att de rika hade för mycket. Och så är det ju fortfarande att många har för mycket och andra har för lite. Och så är det meningen att församlingen ska kunna gå före och visa hur det ska vara. Paulus fortsätter i andra Korintierbrevet 9, vers 6-8. Men tänk på detta, den som sår sparsamt får skörda sparsamt och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge överflöd till varje gott verk. Gud har möjlighet att välsigna. Och så vill han ge oss olika gåvor och det handlar om materiellt gott men det handlar också om andliga gåvor han vill ge oss på olika sätt. I Romarbrevet och andliga gåvor blir väldigt tydligt att det kan få praktiska resultat. I Romarbrevet 12:8, och då läser jag för Bibel 2000, annars är det folkbibeln jag använder. Så handlar det om andliga gåvor. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Tänk att det kan vara en andlig gåva att frikostigt dela med sig. Eller att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Andliga gåvor som Paulus skriver om till församlingen i Rom. Och så handlar det om att Gud vill utrusta oss på olika sätt så att vi kan tjäna honom med det vi har. Det handlar om begåvning, det handlar om tid, det handlar om allt möjligt som han har gett oss. Men Bibeln vrider på det en gång till. Minst. Hur länge kan vi förvalta det vi har fått? Hur lång tid har vi på oss? Ja, ingen av oss är lovad morgondagen. Idag kan vi förvalta det vi har fått. Och jag tror att det är rätt av oss att vi förutsätter att vi får morgondagen också. Så jag tror inte att vi ska skänka bort allt vi har idag. Det tror jag inte. Och vi behöver förmodligen kanske lite för hela veckan. För ni som arbetar så kommer inte lönen för en veckan därpå. Vi som har pension, vi får lite den här veckan som kommer också. Och jag som både har pension och arbetar, jag får båda veckorna. Jag har det oförskämt bra, jag vet det. Men hur lång tid har vi på oss? Ja, det vet vi inte. Men Bibeln berättar om två saker som i alla fall kommer att sätta stopp för förvaltandet. Och det ena är första Thessalonikerbrevet 4, vers 13-18. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Jag eftersträvar inte att göra mina barn arvlösa. Men däremot ber jag Gud att om jag ska få vara med om uppryckandet, så ber jag att mina barn och barnbarn också ska vara med. Och då behöver de inte ärva mig. För när uppryckandet har skett, då har vi förvaltat färdigt. Då har vi ingenting kvar att förvalta. Och det som finns på banken då, det blir andra som förvaltar. Och de kommer inte att förvalta på det sätt som du och jag bör förvalta som kristna. Men nu vet inte du och jag när uppryckandet sker, så vi kan inte planera vår ekonomi att den dagen ska pengarna vara slut. Men du och jag, vi kan be Gud att han styr oss så att det blir rätt. För när uppryckandet har skett, då har du och jag förvaltat färdigt. Då får vi ta emot lönen för det vi har förvaltat. Då får vi ta emot himlens härlighet istället. Och då behöver vi ingenting här på jorden längre. Men sen finns det en annan grej i Bibeln, och den är egentligen allvarligare. Och det är från Uppenbarelseboken. Jag tror inte himlen blir gladare eller mer upprymt för oss bara för att vi lämnade några hundratusen kvar på jorden, det tror jag inte. Men vi kommer inte behöva dem, det är bättre att vi har förvaltat det innan. Men i Uppenbarelseboken 13 och från vers 11 så är det en syn Johannes där får se. Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm, men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom tecknen det har fått att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare och säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen. Och det fick makt att ge livsand åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta dem döda dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namnstal. Bibeln är inte så där riktigt tydlig när det gäller tidstecknen och tidens slut. Vi kan så att säga inte säkert pricka av att nu är vi där och så kommer det, och nästa vecka kommer förmodligen det, och sen kommer det. De här delarna går in i varandra, de här tidstecknen. Så vi kan inte säga exakt var vi är. Men det blir väldigt tydligt när vi ser vad som händer i vår värld, att vår jord kommer inte att klara sig så länge till. Vissa optimister, de säger att tekniken kommer att göra att vi räddar vår planet. Men Bibeln är ganska tydlig med att människan har aldrig klarat av att rädda någonting egentligen. Efter syndafallet är människan destruktiv. Och människan kommer inte med hjälp av tekniken att kunna rädda vår planet. Men å andra sidan så kommer inte vår planet att gå under så länge människorna finns här. Utan räddningen kommer att Gud griper in. Och om vi kristna är kvar här på jorden när antikrist kommer och får uppleva det, eller om vi redan har lämnat, det kan inte jag säga säkert. Men om vi är kvar när antikrist kommer och många kommer att ta det här märket på sin hand eller sin panna, så om du och jag inte tar det, så kommer vi inte heller att kunna använda våra pengar. Då har vi förvaltat färdigt vad det gäller vår materiella rikedom. Och så handlar det om att försöka överleva till Jesus hämtar oss. Och samtidigt säger Jesus, var inte oroliga. Känn ingen oro, tro på mig. Men i allt det här som händer så är det väldigt tydligt att du och jag än så länge kan förvalta det vi har fått. Och jag kan inte säga vad du ska göra, det är en sak mellan dig och Gud. Men jag har försökt att lyfta fram vad Bibeln säger, att vi är satta att förvalta, men att det också kommer situationer när du och jag har förvaltat färdigt. Och så behöver vi be om Guds hjälp att förvalta det vi har fått, så att vi förvaltar rätt. Och så ska vi inte gå in och försöka styra varandra och säga det att nu har du nog för mycket pengar på banken. Det är en sak mellan dig och Gud. Om Gud säger att du har för mycket pengar på banken, då är det nog så. Men om jag säger det ska du inte bry dig om. Utan vad det gäller mig så är det, om Gud säger till mig att jag har för mycket pengar på banken, då ska jag göra någonting åt det. Men vi ska inte styra varandras. Men jag skulle önska att vi fick den öppenheten, att vi i den kristna församlingen också kunde prata om, inte bara att vi ska till doktorn, kan du be för mig, jag ska opereras. Utan att vi också kunde säga, hur mycket tror du att det är rimligt att jag har som en buffert? För jag tror att ibland så finns det många som har en onödigt stor buffert. Och då blir det som den rike bonden. Vem ska nu få det? Och så är det en sak mellan dig och Gud. Och det är en sak där vi får be om vishet så att vi gör rätt i det här. Tack Jesus Kristus för att ditt ord ger vissa riktlinjer. Och tack för att det samtidigt är saker som står mellan mig och dig, mellan andra och dig. Men att det inte är min sak att avgöra hur mycket var och en ska ha. Men Herre, hjälp oss att också se om det är någon i vår närhet som lider brist medan vi har överflöd. Och vi ber om hjälp att förvalta det vi har fått, som enskilda kristna och som församling. Så att din vilja får ske med det som du har gett oss. Amen.